Podplay.
I'll be there for you. Så kan inte med. Hur går det?
Alltså, kör du, det där ska jag loopa.
Välkomna till Lille Lördag. Vi har fått lite intern kritik. Mm. Vi får göra en pudel.
Ber om ursäkt för att vi blir för interna och lägger till våra röster. Det är tydligen några som reagerar och inte tycker att det är roligt.
Då får vi inte göra det någon
gång. Nej, det får vi inte göra helt enkelt, för att då blir folk så irriterade. Oj, och där stängde hälften av. Oj. Nej, jag bara skojar.
Ja,
jag bara.
Ja, men några som verkar få ha mycket röster de vill. Det är vänner. Det är ganska intressant nu i och med deras feta reunion. Hur stor inverkan och påverkan de fortfarande har, de här 90-talsikonerna.
100 spetorna. Miljarder streams, sändningar etc. senare kan inte ha fel alltså.
Nej, men det är ändå intressant det där med vad är hemligheten bakom. För när jag tänker tillbaka på min liksom 90-tals så här, minnen från tv och tidningar och liksom filmer och så här, så är det två stycken som sitter kvar, typ inget annat. Eller tre. Filmen G, Vänner och Tillsammans.
Mm.
Och just det, Fucking Åmål. Nej, men det finns ju liksom på något sätt tatuerat i ens tonårstid att man jämförde sig med de här tjejerna och när, vad heter hon, när de fick dansa med Bruce Springsteen, Courtney Cox.
Ja, det var ju då ju innan.
Jo, jag vet, men allt det här är sånt som man kommer ihåg.
Ja, 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 absolut.
Och vi måste ju ändå göra en analys, säger, varför.
Populärkultur milstolpar.
Ja, för att det är så här, när man tittar på de här tre snubbarna och tre tjejerna idag så är de ju, de är inte ett under av djup.
Nej.
Det är väldigt liksom klyschigt allting. Och det var någon som skrev om det där. De brukade ta på varandra i serien, killarna, Chandler och Joey. Då blev det så här, don't touch me. Det anklagades mycket för homofobi. Vilket serien faktiskt genomsyrades av också.
Ja, de hade ju Günther.
Ja, de hade Günther. Ah, jo, det är sant.
Ja, men så såg ju också 90-talet ut. Jag tycker att det är lite svårt att bedöma saker och ting i ett, liksom ett ja, efterkonstruktivt syfte. För att där blir, man ser hur mycket fel som helst i samtiden. Men vi var ju inte där då. Liksom. Det är väl bara att
se det för vad det är. Men samtidigt så kan du ju inte riktigt säga så. För eftersom det påverkar så jävla många ungdomar idag också. Fast, menar du att de ungdomarna idag kan se det med så här 90-talsfiltret och skrittskratta åt det?
Absolut, med tanke på hur tekniken ser ut, hur de är klädda, hur scenografin ser ut och så vidare, så vet man att man kollar på en gammal serie. Man står ju inte och tänker så här, aha, det här hände 2021, eller?
Nej, det är Nej. Sant, det är sant.
Alltså jag vet ju om jag kollar på liksom en 80-talsserie, att jag kollar på en 80-talsserie, jag är 100% säker. Och jag är övertygad om att den här generationen har stenkoll på att kolla på någonting som hände förut.
Jo, jag fattar, fast det är ändå inte så att dagens generation sitter och kollar på Dallas. Så det finns ju någonting i det här som ändå är beständigt. Så här, kasta tillbaka bollen 200 år i tiden, 200 år fram och nu. Och det är ju det här med vänskap. Det är liksom, det är den de har nailat så jävla snyggt, att säga familjen, whatever typ, karriären, whatever, det som ändå är viktigast är ens vänskap till sina bästa vänner.
Ja, absolut. Men det som jag tyckte var så intressant i dokumentären om Vänner, eller vad man nu ska kalla det för,
dokumentären?
Ja, men reunion. Det var ju ingen, alltså det var ju en reunion, men det var ju också en dokumentär slash grej. De intervjuade liksom manusförfattarna och det där. Och alla liksom runt omkring, allt från studiepersonal och så vidare.
Mm.
Men det som manusförfattarna, i och med att jag själv är intresserad av sånt här, det jag verkligen så här tog fasta på, det är att de här karaktärerna var så otroligt bra utmejslade i sina olika personlighetsdrag.
Mm.
Så att de kunde egentligen leverera ganska platta manus. För när skådespelarna då nailade sina karaktärer så bra, då blev liksom scener så pass skruvade som man kunde förvänta sig.
I think it's gonna pivot anymore.
You think?
Så manusen var ganska strikta och platta. Men vännerna gjorde dem så otroligt fantastiska. Och det kan man inte ta ifrån dem, att de var väldigt, väldigt duktiga skådisar i de här rollerna. Sen är det många som har haft svårt, och det var väl lite det som varför Solsidan lades ner liksom under en period, för att man var så rädd att fastna i att bli Mickan och bli Fredde och bli liksom att man inte får andra roller, så att vänner las väl ner i syfte utav att de skulle kunna ta andra roller. Sen var det jättemånga som aldrig kom vidare.
Ja, det var ju, det är väl egentligen bara Jennifer.
Nej, men Jennifer, sen hade ju Joey en egen betitlad serie som faktiskt hette Joey, som var liksom en spin-off på sin egen karaktär. Sen var han med i en av mina absolut bästa komediserier som heter Episodes, som handlar om ett brittiskt manusförfattarpar som flyttar till Los Angeles efter att de har haft en BAFTA-succé med en universitetsserie som sen rewritas i Hollywood och skrivs om och blir ett ishockeygymnasium som Joey då är föreståndare för. Ja. Så aha, de så här funkar upp deras så här fina, nobla liksom, brittiska manus totalt, men måste liksom ödmjuka sig och anpassa sig till Hollywood. Det är faktiskt en utav, om ni inte har sett Episodes, det är faktiskt en av de mest geniala serier jag sett, om man gillar liksom branschkomedier, typ som Call My Agent och så vidare.
Ja, spännande. Det har också varit mycket kommentarer. De flesta
och Courtney Cox hade ju Cougar Town, ska vi också tillägga.
Just det. Ja. Den
var ju lite före sin tid.
Ja, det är sant. Men det är också så att man alltid ska sträva efter, om man haft den där succén och lever gott på den, det kanske inte så här, man kanske inte alltid måste sträva efter nästa succé. Jag vet inte, det kanske är...
Nej, men jag tror många liksom blir, alltså det är ju återigen det här fartblindheten, man tänker så här, jag kan inte bara, jag måste bryta mig fri och göra något annat. Men du får inte glömma bort heller att Jennifer Anistons liksom kavalkad av kända pojkvänner har ju inte liksom riktigt slutat. Jag menar, allt från Vince Vaughn, Brad Pitt, John Major och Paul Rudd är ju några av dem alla hon har dejtat, förutom Justin Theroux som var den sista.
Just det, Vince Vaughn var hon tillsammans med också.
Exakt.
Jag kommer aldrig glömma när Brad Pitt gjorde en intervju och så skulle berätta varför det tog slut med Jennifer, och han sa så här, jag blev så deprimerad typ, ja men inom situationssäkerhet, för att hon var så platt. Alltså så här, det var ingenting mer liksom, ungefär så hon var så shallow, så att så här, jag kände mig tom av umgås med henne.
Oj. Den är stark.
Den är jättestark. Men du, jag kan ändå förstå, alltså nu menar inte jag att Jennifer Aniston är, så jag ska inte lägga någon värdering, för jag känner inte henne, men man har varit i vissa relationer där man känner så här, jaha, nu blev det inget mer.
Det var inget mer.
Det var bara ditt där första möte. Ja, men förstår du vad jag menar? Det är så här, det går ett par år och man säger, jaha, vi kom inte vidare, det blev ingen fördjupning, det blev så här, det blev en kris, men det blev samma till exempel. Mm. Och det är väl inte så konstigt så här, att människor som så tidigt blir så kända, och kanske inte, hon har väl inte varit känd för att så här, utmana sig själv, till skillnad mot kanske andra skådespelare som har gått en annan väg, om man till exempel tar...
Nej, men jag blev ändå så liksom, djupt imponerad av henne i The Morning Show, där hon faktiskt, jag faktiskt fick se hennes liksom, kvalitativa skådespelare.
Där ja, hon varit... innan dess menar jag. Om vi till exempel tar Charlize Theron, som gjorde till exempel den här Monster...
Ja, vadå, vad gjorde hon? Hon gick upp i vikt och var lite butter. Ja, jag fattar. Hon har inte gjort en som Cameron Diaz, som spelade den här, vilket var radikalt då på 00-talet. Hon spelade en ful kvinna i Being John Malkovich. Eller just, i huvudet på John Malkovich, som den heter på svenska. Och det var ju jätteradikalt.
Att en sån underskön kvinna överviktig i Sliding Doors. Det var också sensationellt.
Det är saker som, alltså vad ska man kalla det för, en ny typ av högsta lägsta nivå som skådespelare gjorde för att få en Oscar som biroll. Ja. För att, och det var ju grunden baserat på att det var ju undersköna kvinnor som valde att bli fula helt frivilligt. Hur är det möjligt? Vi kan lämna ämnet till den här så kallade reunionen, vad det nu var, med James Corden. Så vad kände jag ändå att det var ett jävla hafsverk.
De har haft så många år på sig. Och sen blev det lite som en så här snabb tillbakablick i någon sämre svensk tv-kanal.
Ja, men jag kände så här: okej, James Corden har ringt sina polare som har varit med i Carpool Karaoke. Lady Gaga dyker upp, lite andra sköningar. Och sen så är det lite synkar med kända personer, alltså intervjuer med kända personer. Och sen sitter då vänner, stjärnorna, och går in i sin gamla studio, reflekterar över känslor, har någon form av game show runt sig själva, olika situationer och personer som har dykt upp i serien. Och sen så var det att de satt vid ett runt bord och läste sina egna repliker från gamla. Och så analyserade det. Och sen var det en intervju på scen med James Corden. That's it! Och sen konstaterades det också i slutet att vi aldrig kommer sitta här igen.
Jag tror Brad Pitt hade ett omdöme om den här minikini-dokumentären. Shallow. Vi kan väl lyssna lite på hur låter när de ska återuppleva sina gamla repliker.
Interior coffee house late that night. Rachel's putting up chairs. Ross enters agitated.
Hi.
I didn't get a cat.
Oh, that's interesting.
No, it's not interesting. Okay? It's very, very not interesting. It's actually 100% completely the opposite of interesting.
All right, I get it, Ross.
You had no right to tell me you ever had feelings for me.
What?
I was doing great with Julie before I found out about you.
Hey, I was doing great before I found out about you. You think it's easy for me to see you with Julie?
Well, then you should have said something before I met her.
I didn't know then. And how come you never said anything to me?
There was never a good time.
Right, because you only had a year, and we only hung out every night.
Not every night, you know? And it's not like I didn't try, Rachel, but things got in the way, you know? Like Italian guys, or ex-fiancés, or Italian guys.
Hey, there was one Italian guy, okay? And do you even have a point?
Yeah, the point is, I don't need this right now, okay? It's too late. I'm with somebody else, okay? I'm happy. This ship has sailed.
Okay.
So what do you say? You can just sort of put away feelings or whatever the hell it was that you felt for
hey,
me.
Hey, I've been doing it since the ninth grade. I've gotten pretty damn good at it.
All right, fine. You go ahead and you do that, all right, Ross?
Because I don't need your stupid ship.
Good.
And you know what? Now I got closure.
He storms out. Furious, Rachel locks the three locks on the front door. Then she stops, leans on a table and drops her head. When she looks up, she's startled to see Ross at the door, staring back at her. They hold each other's gaze. She steps slowly towards the door, then more quickly. She unlocks the first lock, the second, the third, and then goes to pull the door open.
Try the bottom one.
The door flies open, Ross rushes in, grabs her, and they kiss.
Ja, det var ju roliga moment, men det är fortfarande så här, jag känner inte att det så här sprakar till någon gång.
Men i inledningen, vi måste lyssna på det också, när han frågar då, säger ja men gud, hörs ni och sådär? Och då svarar Lisa Kudrow, vi hörs hela tiden, det blir liksom staccato för att egentligen kanske de inte hörs. Och då säger hon så här, men alltid så svarar man om någon ringer.
Och var på Matthew Perry säger,
I don't hear from anyone.
Nej, och liksom han försöker inte ens skratta eller någonting. Det är ingen som har ringt honom. Man förstår att det är så. Ja, det här tyckte jag var lite så här, åh nej, vad jobbigt. Men det har också blivit, nästan allt eftermäl om det här har ju blivit så här, ja, men rubriker som så här, botox har ingen humor, det enda man tänker på är hur de sitter där superopererade och liksom...
Att men vad inte... är det som botox eller liksom fillers triggar igång igen? Det är ju liksom, för oftast när man så här ser vad ska jag kalla det för, åldrande skådespelare. Så shit, vad gammal den har blivit. Eller fan vad fet. Alltså, att man liksom...
Det är också fel. Det är också fel.
Men det är fel tankar, men vi kan ju inte så här
instinktivt
förakta vad man känner och tänker.
Nej, jag
håller
med dig. Nej, men jag menar ju att det är som en gud... Typ såhär, stackars henne som har blivit så gammal. Och vad snabbt det gick, brukar man ju säga.
Ja, vad snabbt det gick.
Ja, det är ju liksom, det är för fan kaffekaskskalle med Kiki Danielsson.
Nej, men det är såklart inga nobla tankar och känslor som såhär bubblar upp i en när man ser en person som man har en väldigt tydlig relation med förändras radikalt eftersom man inte har sett den på ett par år. Men det är liksom det spontana och instinktiva. Men det som fillers och botox gör, det är väl snarare att man blir så rädd att den personen som var så i grunden vacker eller rolig har liksom tagit bort det roliga eller vackra och liksom blivit något annat. Och varför man då självvalt att förvanska sig på det sättet. För syftet med de här produkterna är ju att man ska bibehålla. Mm. Men när man helt plötsligt ser ut som någon annan, då är det ingenting kvar.
Nej, men jag tänker så här, när man, jag tror att det som drabbar en också, som är lite nostalgiskt, det blir så här, men vad levande och fin hen var, och vad olevande och konstigt det ser ut nu. Sen är ju såklart med allting, en liten bit in i liksom så kallade dokumentären, så slutar man ju tänka lite på när deras personlighet kommer fram, men det stör ju typ, ja, men ganska länge så, men gud, vad har han gjort för brygga, men gud, vad har hänt med kinderna, att det är så här, jag tror att det handlar väldigt mycket om det här, att det är ju just utseende förbannelsen, att när man gör någonting själv så ser man det ju varje dag, du vet ju själv hur snabbt man vänjer sig med någonting, men när man inte har sett några som man har så mycket personliga, vad ska man säga, issues med, så blir det så här, nej, de ska alltid vara så. Det är ungefär som att man träffar en gammal kille liksom på stan, man bara, men vadå, han måne? Han var så här hårmåne och grått skägg. Man säger, jag vill att Perre alltid ska vara lillperre 17 år. Han måste få vara det. Med det, för han fyller inget syfte för mig idag egentligen. Mer än minnenas syfte.
Ja, precis. Jag vet det här. Men sen hänger det också ihop med sociala medier, tänker jag på. I och med att sociala medier är så visuella medier. Som så här, många personer kan ju se väldigt, väldigt bra ut på bild. Det här är ju stillbildsutseenden. Det ska man vara väldigt tydlig med de här produkterna. Men sen när de sätter igång och prata och symmetrin i ansiktet inte hänger ihop, eller muskelrörelser,
det är gummimasker.
Det blir gummimasker. Du vet, sådana där som de använder i snow roller, när man sätter på liksom halva ansiktet som blir liksom kindpuffar.
Ja. Grisar och sånt där.
Ja, och då blir det så konstigt, och jag stör mig själv på att jag lägger så mycket vikt vid det.
Men det verkar som alla har gjort det. Ja, du behöver inte känna dig utpekad. Eller vad ska
jag
säga.
Nej, men jag blir liksom så ledsen för dem på något skull. Alltså så här, fan.
Men, vet du, nu är ju här, de är liksom några av världens mest berömda människor. Så är det ju. Men jag tänker i den lilla världen. Jag tänkte på det när jag var på 50-årsfest i lördags. Så blir det väldigt tydligt att så här, jag vet inte, det här är bara en liten... liksom, det här är bara en liten så här, tanke eller tes jag har. Att när kvinnor, liksom, vad ska man säga, för 30 år sedan, då fick man ju på något sätt organiskt följa sin ålder. Sen var allt så här, hon är så väl bevarad för sin ålder, och folk har alltid försökt liksom, keep the beauty. Men det var ingen som tittade på en 50-årig kvinna med dömande blick om hen var gråhår eller hade rynkel, lite liksom stjärtamenshäng. Idag blir det så här, när man sitter på en fest så blir det så här, vissa är fixade, vissa har genetiskt försprång, bla bla bla. Att vi får liksom fortsätta in i jävla rollatordöden. Att vara liksom under lupp, att ha tvånget på oss, att vara snygga och evigt unga. Det blir liksom en jävla tvärtom-effekt. Vi, så här, vi tillbringar vårt skönhetsliv baklänges på något sätt.
Absolut. Så jag tänkte också på någonting som verkligen... Så här,
domen fortsätter att vara lika hård upp i 50-årsåldern. Hur kunde det bli så här?
Nej, men det är ju för att Jennifer Lopez är med 50 år, ser ut som hon gör. Och vi fattar ju att hon får hjälp på traven. Men ändå så tänker vi...
att hon ser typ ut så.
Ja, så kravställer
vi. Det är det som är mindfucket. Att när vi ser Jennifer Aniston så känner vi så här, nej, hon ser inte ut så. Vi ser att hon har gjort massa grejer. Okej, ja... Det kanske inte ser jättebra ut, men ja, det är så som det är Hollywoods krav hittills. Man hittar en tröst i det. Men när man ser någon som Jennifer Lopez, då blir det så här, vad fan är trösten? Det finns ingen tröst. För att säga, dels fattar man att hon har bra gener. Men dels har hon ju också någon super fucking mega hero fixar. Hon är först med det senaste. Hon gör det liksom på ett osynligt sätt. Så att det blir ändå så här. Jag tänker ändå när jag tittar på henne att hon är 35.
Absolut.
Jag blir inte irriterad på hennes fix.
Sen så var det någonting som slog mig under den här de visade då gamla klipp från Vänner ni som inte har sett det, och så mixade de upp det med nya. Och då tänker jag också på mitt eget så här 90-tal. Och då tyckte ju vi att både Jennifer Aniston och Courtney Cox var normal smala.
Ja.
De var ju snittsmala. Ah. Det här är två riktigt anorektiska tjejer, ser jag idag. Alltså de är ju liksom,
glasögon.
Ja, de har liksom, de är underkant i kroppsnivå liksom. Alltså det är inget, det är ingen liksom tyngre skala utav BMI där.
Nej, och det sättet man tränade på 90-talet var ju i Susanne Lanefelsk anda. Det var att man skulle hålla sig smärt, men man byggde ju inte upp några direkta muskler.
Nej.
När man tittar också så här på reklam från 90-talet så var det så här, man riktade sig till 15-16-åriga tjejer och så här, man får fasta 4-5 gånger om året och då är det bara att sluta äta liksom. Man kan säga, du kanske svimmar lite, men det är det värt.
Ja, nej, men jag tänker också på att min egen bedömning av mig själv är ju så cementerad från den tiden. Så att jag kommer ju aldrig bli nöjd med mig själv.
Jag fattar.
I och med att jag var ju också missnöjd då. Jag har ju kollat på de bilderna idag och inser att, men gumman, du vägde 43 kilo. Vad pratar du om? Och tycker liksom att jag var, nej, jag var inte, det var alltid 3 kilo fel. Alltid 3 kilo fel. Och liksom idag väger jag ju 10 kilo mer och lite till liksom. Och är ändå kroniskt missnöjd. Kommer aldrig bli nöjd.
Så jag blir så, berättade inte jag för dig, när jag jobbade i tv-branschen så hängde jag ju väldigt mycket med två tjejer. Och så berättade de så här, när man satt och förvärmde så här, kom du ihåg det när vi tog de där pillerna? Jag svimmade i badkar för inte jag hade ätit. Och Pernilla Wahlgren skrev ju i tidningsartiklar så här, jag hade inte ätit på flera dagar för jag skulle in på scenen så jag svimmade. Jag var så här, jaha, vilka dumma tjejer att de inte åt. Och det kan man ju tro efterkonstruerat. Men
nej, men gud, jag kommer ihåg att vi så här, köpte några så här blåa piller från Spanien som man fick rännskita av så fort man åt någonting som var fett. Så då gick det ut på att vi inte fick äta någonting som var fett, för då fick vi rännskita. För då...
Det var gej, det var i och för sig bra. Men sen så,
och det ska bara brända utav bara helvete.
Men jag tänker så att vi har pratat om innan också att så här, allting handlar ju om en situationell ångest.
Ja.
Så att jag tänkte så här, för när jag började tänka på vikten var ju när min mamma gick bort.
Jo, men då var det ju liksom en panik för dig, för det här har ju liksom varit ständigt pågående för mig.
För vissa, men det blir ju
konstigt. Jag blir skrattig, jag tänker på rödskitetabletten.
Nej, men vadå? Ni skulle köpa
den
här.
Nej, men vi köpte då. En gammal pojkvän som var nere i Spanien och gjorde så här en tv-produktion. Och när han kom hem med rönnskittabletterna. Det här var det shit för. I dubbel bemärkelse. För vikten. Då fick man äta dem där. Och den ökade ju förbränningen. Man kände ju att man fick svettattacker direkt.
Liksom. Det måste ha varit en amfetamin i dem.
Ja, absolut. Och man var ju jävligt på gång, måste jag ju säga. Och man var ute och sprang och man gick. Och man var så jävla sent uppe på kvällarna också. Och sen så då stoppade du i dig någonting utav misstag som hade någon typ av fett eller socker i sig. Då bara, så är det i magen. Ja. Och då var du tvungen att springa på toa. Och då sket du ut det.
Ja, men då är ju amfetamintabletten.
Garanterat.
Jag tror du bara pumpar i sig en
aftetablett. Jag tror jag käkade liksom hur många kartor som helst av det där. Och så bara tyckte jag så här, ja, det blir ju bra. Men missbrukare utan att veta om
det. Just den här grejen tycker jag kanske inte var jättebra exempel. Men jag kan tycka lite ibland att så här, mina tonåringar saknar lite de här galna grejerna man gjorde, som man läste i typ tidningen, ja. Grottan i pizzan och så blev det galenskap. Nej, och sen det är inte så, för det beror på det. Elon, alltså nu har man ju svar på att ta
som evidensgenerationen.
Alltså grejen är att vi föraktar prusiluskan, men vi har alla blivit prusiluskan. Ja. Med evidens och vi vet vad som är bäst och hittar något dit och fram och tillbaka.
Samtidigt är vi som mest olyckliga i informationssamhället.
Ja, men jag tycker bara att det är lustigt. Jag tänker sen när vi höll på och rökte bananer.
Okej, ungdomar, lyssna nu. Då tar man alltså de här fibertrådarna som är på insidan av bananskalen. Så lägger man dem i solen eller i ugnen så att de torkar. Sen smular man ner
solen,
där.
Solen, tror jag att vi bor i Kenya eller?
Ja, men då jag gjorde det, jag var ofta på sommaren så lade jag på, liksom, okay, utomhus, okay, på balkongen. Det,
då kan ni också steka ägg när ni håller på en platta.
Sen klipper man ner den där. Nej, men och mixar upp med tobak. Och sen så gör man en egen liten cigarett. Eller så gör man ingen tobak. Och då röker man det. Och så kan man känna att man kanske blir lite hög. Vi gjorde även med valmofrön.
Och vass.
Och vass. Och hoppades på.
Make no sense.
Och hoppades på. Vad gjorde man inte för att bli hög?
Ja, och man blev inte. Man mådde ju bara
skit. Alltså vi fan kräkt som en jävla dåre utav de här grejerna.
Tamponger indränkta i vodka.
Gjorde
under
du det?
Armen.
Under armen, ja. Jag hörde att man skulle stoppa upp i mutta. Så jag vågade aldrig.
Nej, jag tog den där armen. Det hände inte säkert.
Nej, det förstår jag.
Och sen hade vi också ölbång med slang.
Ja, gud ja.
Nej, men alltså, sån galenskap. Vi var för hemma hos min syrras kille Thomas i Fagersjö. Och de hade ju pool.
Ja,
du, wow, måste också förstå så här, i Farsta glittersammanhang, det var stort. Det var så här, ja, men byggiskillar som hade liksom cashat in. Så de hade pool. Så då hade vi poolfest där. Jag kommer ihåg, vi tyckte att det var så hollywoodskt. Vi som fick vara där, vi säger, we were the hottest chicks on earth, typ. Jag hängde med hans lillasyster Annika och ja, då var det så här att man, det var ju något hemmabygge då, så man hade ölen i en kantän, alltså en vatten,
ja,
plast liksom, behållare,
ja,
behållare. Så tog man en slang från, ja, de bär, men så klassisk slang.
Ja, klassisk slang.
Och så hade man liksom, fan, hur gjorde man?
Nej, man hade typ en tratt eller någon tratt form av behållare, ja, och sen så kopplar man den här slangen till det och så körde man ner den en liten bit i halsen precis förbi kräkreflexen.
Ja.
Och sen så hällde man då en hel öl eller vinflaska etc i det där och så fick man liksom ner i magen direkt och fick en karatefylla.
Jo, men vad ledde karatefyllan till?
Sexuell
övergrepp, övervägning. Nej, men det var liksom uppfinningen av hinnehåle.
Så jävla smarta på den tiden.
Ja, och alla så här, som min syrra och många av mina kompisar som var helt så här, kinesiskt deformerade fötter. För att det var, man fick inte ha över stort 39. För då var... Men vem har kommit på den regeln?
Den halgus vaxus eller vad heter det? Den där, man har sådär förstorat. Allt det kom ifrån den tiden.
Ja.
Vem går på att man inte fick ha över stort 39? För då var man ju en man.
Ja, det var någon som såhär, har du storlek 40? På hela festen. Jag var såhär, nej det är 39, nej det är 39. Jag tänker från min släkt. Farmor storlek 43 pump. Fast jag nita 44. Det var såhär, jag kan ändå tacka gud att jag bara har 40-41.
Åh, herregud.
Så min syras fötter, hon gick liksom, hon hade storlek 38 i pumps. Men hade då 40-41 liksom. Du kan ju tänka dig, år efter år efter år. Och smärtan.
Alltså, helt sjukt.
Ja, ah, så 90-talet, då ska man säga, mycket var rätt men mycket var galet.
Jag läser ju den här Kent-boken utav Linus Kulin, Ett tidsfördriv att dö för. Och det är ju väldigt roligt, för man går ju igenom sitt 90-tal och liksom, ja, Kent har ju verkligen som sagt skrivit soundtracket till ens eget uppväxt. Mm. Det är ju det som är så sjukt.
Du är inte särskilt unik där.
Nej, absolut. Nej. Inte, utan det är väl en gemensam delad känsla utav ungefär 2 miljoner svenskar skulle jag säga.
Mm.
Med slaviska fans. Det som är roligt, som blev en så här väldigt kul sidoeffekt av att läsa boken, det är ju att man går igenom sitt liv som en memory lane och det ploppar upp massa minnen.
Gud,
kopplat till allt från låtar till situationer och platser som jag totalt glömt bort. Vilket är, alltså jag får ju, det bullrar ju i mig. Jag får ju så här skrattattacker då och då, för jag kommer ju själv ihåg mig själv till massa Kent-låtar, situationer, platser etc. Det är minnenas kavalkad, så jag rekommenderar alla som är födda liksom i samma ålderskategori som mig och Ann att läsa den här.
Det är också tråkigt tycker jag, för dagens ungdomar, det är så jävla liksom...
De kommer inte ha något sånt här band.
Nej, de kommer inte ha något så här platta av typ 3 band som, så här, som jag har, typ Noise och Kent, som har så här påverkat hela mitt liv.
Vad fan, när har du någonsin pratat om Noise?
Ja, jag kan vara enda låt. Carola är också på väg till sitt liv. Ja. Hon gör det fortfarande. Nej, men hon gör
Noise
det.
Ann.
Noise Ann. Gud, han dog ju sen. Han tog en överdos. Men sen var jag på en 40-årsfest i fjällen. Och då helt plötsligt bara, välkommen kvällens band. Noise. Men någon annan då som liksom skulle vara Hasse Karlsson. Men ja, det finns väl liksom, det är klart att det finns andra, kommer att finnas andra tidskapslar och liksom frökapslar för dem, men jag kan känna så här när jag hör Blå Jeans till exempel, för det var en tjej som försökte som ville döpa om sig till Blå Jeans som heter Dikonej. Och då känner jag liksom de här låtarna som Blå Jeans till exempel, vi kan väl lyssna lite på den.
Varför får jag inte på mig dina blå jeans?
Alltså, när jag hör den, då kommer jag ihåg så starka situationer i mitt liv som så här. Jag kommer ihåg en påsk när mamma var jättesjuk och pappa höll på med sin turbogrej, oklart vad han höll på med. Min syrra
turbogrej, kan du utveckla?
Ja, men turbo, jag men hade liksom träffat någon ny och ja, krökarnas glada afton, det var ju liksom riktigt. Det är jävla dysfunktionellt allting. Och min syrra var någon annanstans. Och min bästa kompis hade flyttat till Göteborg med sin kille. Typ direkt efter gymnasiet. Och jag bara kom och kände mig som den ensammaste människan. Jag var inte bjuden någonstans vid påsken.
Åh.
Mm. Kom ihåg att min, som jag jobbar med då, Charlotta Flinkenberg som hon heter nu. Hon jobbar som modejournalist och sådär. Hon och hennes kille hade någon flådig lägenhet på Björsgatan och där var jag och då lyssnade jag på den här låten under dagen, för jag visste inte vad jag skulle, liksom, det fanns ingen hemma, jag visste inte vad jag skulle göra, man bodde i en jävla etta som var svampad, jag bara kände så här, vad ska jag hitta på, ja, jag är väl här hemma och lyssna på Kent då. Det var så här, en väldigt speciell existentiell känsla med vissa av de här låtarna som man har med dem. Och det är många av oss som har det. Jag tycker så här, det är helt otroligt hur mycket de har påverkat. Liksom, jag kände bara så här, Håkan Hellström visst, men slängde i väggen. Det var, han kom liksom 10 år
för
sent.
Ja, exakt. Det var ju så här, det var redan förbi för oss då. Vi hade liksom redan skapat den relationen. Jag kommer verkligen ihåg att Kent har liksom alltid varit mitt så här go-to eller escape-band. Så fort det var liksom krångligt hemma med föräldrarna eller liksom var strut med någon kille. Mm. Etc. Det är alltid Kent som är liksom min scapegoat liksom.
Mm. Och min kompis Jenny, hennes lilla syrra var ju på omslaget Agnesta Hill.
Ja, just det.
Ja, och du vet, man tyckte det var så stort. Och det är sådana grejer som också var stort då. Förstår jag? Att man fick vara statist eller att man fick vara med i en video. Eller så här. Jag blev ju mobbad typ och utfryst i så här en vecka. När jag själv hade spelat in lite filmer med en sån här liten kamera. Med några killar i skolan när jag bodde i Jönköping. Mm. För det var liksom, då hade jag satt mig över Guds vilja. Så här, man skulle hålla sig på sin plats, man var yngre. Därför skulle det aldrig funkat för mig att bo i en småstad, så att säga.
Nej, men alltså, du förstår ju inte. Jag hittar alltså, när jag tömmer min sommarstuga, hittar alla, hela min ungdom är nerpackad i 2 kartonger. Varav det alltså är tidningsartiklar i 3 pärmar. Med alla urklipp från, av all publicitet som har stått om Kent. Men nej. På hela 90-talet.
Nej.
Alltså det är en sinnessjuk kvinna som har liksom, så att allt som står i den här boken, den har jag alltså skrivit den här boken baserat på intervjuer och situationer som Kent har varit med om. Alltså det finns inga riktiga nya intervjuer med dem, utan allting är liksom tidsdokument. Det är saker som jag har i mina lådor.
Mm-hmm. Du kunde ha gjort det alltså.
Jag kunde ha gjort det här. Nej, men det är så jävla spännande att jag tror att jag tror inte jag har varit mer besatt utan något band, förutom av Beatles kanske. Men det är inte samma relation ändå, för de var alldeles för ung på något sätt.
Men jag tänker lite att så här, jag ska försöka återeröra det där. Det var allt så här, om man skulle liksom, hade man sex till en viss låt, man förfästade till en viss låt, man bla bla bla. Allting var så rituellt.
Mm.
Och därför har det skapat det så här, en minnessymbolik. Jag känner inte alls att mina barn är på samma sätt.
Nej, de kommer inte heller ha det här vackra i att ha ett band att vara så, att liksom växa med.
Mm.
Alltså det är nog helt unikt. Det är svårt att förklara.
Mm.
Alltså, jag hoppas att de kan stifta bekantskap med Kent. Postum Kent. Så att de får ett band.
Åh gud, det ska jag spela för mina barn i sommar.
Eller hur?
Ja.
Och gå igenom från liksom första skivan Kent till kräm och så vidare. Ja, du och jag, döden, tillbaka till samtiden, alla, Isola, alla de här fantastiska, fantastiska skivorna, för att inte förringa sista skivan som kom då strax innan avskedsturnén.
Mm.
Jag är ju så glad att jag ändå har fått sett Jocke Berg live.
Mm.
Och faktiskt har haft honom till bordet. Äsch. Men liksom, om jag kommer få se dem som band igen, hoppas jag ju verkligen på. Men det tror jag faktiskt.
Nu går jag tillbaka för att knyta ihop säcken. Hoppas du verkligen det? Ja. Eller är det bara en dröm?
Nej, jag hoppas att det blir en reunion som vänner. Men att det är en konsert.
Och inte, långt ifrån.
Ja, och inte att sitta och snacka i en tv-studio.
Nej, det är det jag menar. Det måste liksom, myten och chimären måste få vara kvar. Det kan inte vara liksom in your face, massa intervjuer. Jag vill inte veta varför han skrev den låten. Jag vill inte ha en analys. Jag vill bara ha mina egna tonårsanalyser.
Ja, plus att så här, det jag tyckte som var liksom Kents storhetsera, det var ju liksom inte de här stora arenorna. För jag tycker inte riktigt att de mästrar det som band, om jag ska vara ärlig. Utan jag tycker ju att så här, jag skulle vilja se en cirkuskonsert med Kent. Mm. Liksom. Så perfekt mediumstor arena. Liksom.
För att titta på, tänka lite vidare, så måste jag ändå jämföra min ungdomstid med en dansk.
Jaha.
Mm. För att lika jävla hårt som det var i det här att liksom ingen ifrågasatt värderingar, normer, ideal, så man bara, okej, okay, jag är tjock för jag ser inte ut som så här, Monica i Friends, eller så här, jag är typ en slampa för att jag låg med en kille. Allt de befästa sanningarna som killar hade bestämt.
Mm.
Om du förstår mig nu. Lika fritt var det ju också, för att ingen riktigt hade koll på en, förutom kompisarna. Föräldrarna var såhär, okej, vad håller ni på med där borta? Så, det är bra. Jag bara, jag drar till USA nu. Jag drar ut och tågluffar. Så, här får du ett sånt här kort. Du kan väl ringa? Ha det bra typ. Ha det bra älskling. Sen förstår jag ju så, det vet jag att mina föräldrar, eller inte pappa kanske, men mamma var orolig att det fanns det. Men det fick man fan tygla i liksom egenskapen och kostymen av att man var en vuxen människa som skulle låta sina barn flyga. Nu kan jag sitta på middag och liknande och höra hur så här, vuxna kvinnor och män pratar om sina barn som ägodelar som de på något sätt ska så här, hantera och programmera och se till att de ska minsann klara ett hårt liv som vi har gjort. De är bortskämda, de där onda. Men de är ju bortskämda för de har inte vårt hårda liv.
Nej.
De är liksom curlade till förbannelse. De vill inte flytta hemifrån. De vill inte dra till Asien, för det verkar jobbigt att ligga liksom bredvid en kackelacka när man kan få vara på lyxhotell med mamma och pappa. Vi kan liksom inte jämföra de här generationerna.
Det är jätteintressant. Joels mamma gjorde en matris över hur vår, eller kanske till och med en tidigare tid än oss, såg ut jämfört med nu. Och då börjar man egentligen flytta hemifrån då vid 20 års ålder. Mm. Jobba i
mellan 16 och 20, om man inte gick gymnasiet.
Och jobba då i 45 år för att sen gå i pension vid 65. Och sen så ungefär coola vippen runt 85.
Mm.
Och då skulle pensionen räcka i 20 år då.
Mm.
Idag flyttar vi hemifrån vid 30.
Mm.
Vi jobbar tills vi är 65, helst tidigare.
Mm.
Och sen lever vi till 95. Mm. Så vi ska alltså jobba kort. Där är tid, men då på något sätt då tjäna mer för att sen leva 10 år längre.
Mm.
Så att vi, det är vi alltså förkortat, eller vi har förlängt pensionssträckan med 10 år, och vi har också förkortat yrkessträckan med 10 år.
Och så klagar vi på att det finns inga pengar kvar till oss.
Nej, men vad ska hända med den här generationen? Är det ingen som har tänkt på det här?
Tydligen inte.
Du skulle komma till Danmark.
Ja, till Danmark.
Och vad händer i Danmark?
Nej, men jag tycker att det här är så festligt.
Du älskar Danmark, och jag vill också ha en ansöder som pratar lite danska.
Nej, jag får ju bli, vi får ju inte prata internt längre.
Nej, men danska måste du få prata. Det säger jag okej till.
Det är daily, jag har lärt mig. Även syndet, det är på sex på swingersklubb. Senest rädd.
Okej, okay, översätt nu till alla som inte förstod mig.
Nej, men vi ska börja med att lyssna på den danska reporten på typ, ja, men Radio 4. Det är väl som, ja, det är väl som vår P4. Mm. Lite så här, mys- och pyskanal. Hon har hon fick ett uppdrag. Hon skulle ge sig iväg på en dansk swingersklubb. Och för att ni ska förstå hur jävla roligt det här är, så måste vi gå tillbaka till den här danska swingersgrenet. det här var ju, det här har varit en stor fråga för tingsrätten typ i Danmark, och redan ja, under coronans olika skepnader så har i alla fall swingersklubbarna fått öppet. Och det här har ju varit lite frågasättande för vissa politiker som har varit så här. Man får alltså vara 175 personer på swingersklubb, pippa med varandra utan ansiktsmask. Man får inte sitta på krogen.
Eller på en fotbollsläktare.
Precis. Så att, och det här vill ju de danska politikerna säga. Men vi kan inte göra någon åtskillnad på don och person typ. På liksom, om det är en swingersklubb eller om det är en sportklubb. Nej. Det är danskarna i ett nötskal. Mm. Jag älskar dem för det. Men det hon då fick då var ett uppdrag att gå nu när swingersklubbarna äntligen är öppet. Ungefär som att det är... Förstår du så här? Som att det är ett det. I Sverige så här... Okej, det kanske finns
men man går på klubben och går på restaurangen.
Jo, men att det här ens är en... Det är en icke-fråga om våra två singersklubbar i Stockholm får öppet eller inte.
Mm.
Det här har ju varit ett samhälleligt jubelfest nu när swingersklubbarna i Köpenhamn får öppna igen. Nej, men jag tycker det är helt sensationellt. Det här har liksom varit någonting som har varit... Att det har varit en klurig fråga för danske politiker. Hur ska vi göra med det? Men nu äntligen. Och det här ska då såklart uppmärksammas... Denna festiva tillställning nu att danskarna får knulla öppet på klubb igen. Och då ska vi lyssna på Louise Fischer. Hennes repertoar från swingersklubben.
Hvor meget eller hvor lidt påklædt skal man være?
Det bestemmer man selv.
Hvor man går helt nøgen
rundt?
Ja. Okay.
Det er der faktisk mange, der gør.
Hvor går grænsen?
Lingerie.
Lingerie.
Det skal være frækt. Du må godt have lak og læder og latex og alt sådan noget. Må du godt have på.
Jo, hun sidder rigtigt. Hvad er det, du tager på der?
Jamen, det er også sådan en kjole-ting. Underkjole-ting, ikke? Alt, hvad man kan have på i soveværelset, kan du have på i en svingerklub.
Jamen, vil du ikke prøve at hjælpe mig med at klæde mig på?
Hvad det, mener du? Jeg har taget med? Nej, det her... Hun tycker altså ikke, at hun får komme frem med sin intervju på grund av at hun ikke deltar.
Nej, men hun tyckte så her. Hun fik et uppdrag av sin chef, Tine Kräglund. Som är då nyhetschef på P4.
Ja.
Ja. Och ja, för dig hade det kanske varit ett konstigt uppdrag, men tydligen inte för danskarna. Och det kan inte vi lägga in någon värdering i. Ja. Så att då, men det som jag tycker ändå är roligt är att hon har ju då frågat innan reporten om det är okej. Hon har ju fått grönt ljus av chefen att göra. Hon har ju inte bara gjort en liksom...
Hon fick inte feeling och gjorde något.
Nej, utan det här har ju liksom varit förberett.
Hon är utkickad på uppdrag.
Så resultatet är då att man hör reporten Louise Fischer ha sex med andra på singersklubben.
Kan vi lyssna lite på hur det låter?
Mm. Jag kan lige fortælle, hvad du ser lige nu.
Rådækker, kvinde, nu. Så er der kun knipper på rundt. Efter sine har hun ikke prøvet det før.
Vi hører jo, at han bliver bunket her samtidigt under, i en proces.
Mm.
Liksom.
Mm.
Samtidigt så då gör någon form av reportage om det här.
Men jag tycker ändå så intressant att säga, det är som att vissa länder har liksom något eget alter ego.
Ja.
Om det här skulle hända i Sverige till exempel så här.
Ann Söderlund gick på swingersklubb och blev påsatt och gjorde reportage om det.
Typ, ingen hade blivit
på. Ingen hade blivit på.
Nej, nej. Ta vår kompis då, hon som jobbar på P4.
Mm. Vadå, Josefin Sundström?
Mm. Mm.
Det hade varit verkligen.
Vi tar det.
Ja.
Det är också roligt att de
tack,
har...
Josefin. Du vill inte hänga ut dig där, men du förstår, vi tar det bara som ett exempel.
Vi säger då att Aka, Josefin Sundström, går ut och ska gå till Raymond och Maria på Mariatorget. Och har du kollat med sina chefer innan, så är det okej om jag... Vi säger att jag skulle få lite feeling och köra honken tonken bonken under intervjun.
Ja, absolut, säger de.
Okej, men då gör vi det. Och så kommer Josefin dit och hon så intervjuar.
Eller har du med en dansk chef? Du vet inte.
Jag tror att han har börjat en kvinnlig dansk chef. Hon kommer dit och liksom börjar intervjua och så märker hon så här, jag måste bli en klassisk valraff.
Mm.
Jag måste bli en i gänget.
Precis.
Allt från som, ja men det gjorde ju han.
Ja, det finns ju hela grejen med valraff.
Precis, och det har funnits lite, det var en man som åkte i 50-talets USA som hade tagit svarttabletter.
Just det.
Som han skrev en bok om som är väldigt uppmärksammat och jävligt spännande måste jag säga. Hur som helst var hon där och hon låg då, ja hon tyckte någon var härligt där, så att under
just
intervjun
feeling
och låg med ja, Niklas Abrahamsson som var på singersklubben.
Mm.
Och det här då har blivit mycket reaktioner, men som hon säger, de flesta är väldigt positiva. De tycker att jag är cool och modig och har stor respekt för mig.
Så skulle det kanske inte reaktionen ha varit i Sverige.
Men det går inte ens, nej, vi kan inte ens vara i samma århundra nu. Vi får gå tillbaka till, nej, vi kan inte, vi får gå tillbaka till 72.
Eller, ja, ja, absolut.
Ja. Nej, det skulle inte ens bli då, för att, och det här jag tycker är så jävla underbart ändå. Hon har gjort det här. Hon har inte varit liksom tvingad. Hon har gjort för hon ville bara göra en vallraff.
Men det är lite, förlåt, också som Paul Hollanders experiment med att ligga med prostituerade. För att så här, göra en dokumentär om att ligga med prostituerade för att förstå prostituerades situation.
Men vadå? Det här, de här är väl inte en svingersvenne? Är han utsatt och tvingad
nej,
till att
moppedona? Nej, men med? Hur kan man omskriva saker och ting till sin fördel, tänker jag? Det här är ju en vallraff. Hon förstår ju inte det själv. Det, ja, det kanske man inte gör när man är vallraffad, eller? Eller ska vi bara vara helt ha mycket mer öppna sinnen? Jag bara så här, är vi såna träbitar där uppe?
Enligt då hennes chef så säger hon så här, den svenska frågan är, finns det en risk att ni kränker reporterns integritet när ni låter henne genomföra det här, även om hon själv är med på det? Hon är en vuxen kvinna och är fullt på det klara med vad hon gör och vilka konsekvenser det kan bli.
Det låter ju inte som chefen tycker att det är toppen.
Nej, fast hon är ju ändå... Louise har gjort ett genomtänkt beslut på plats, så vi inte överskrider på de presidiska reglerna. Det är fullt förroende för och vi stöttar inte 100% i hennes beslut, säger Tine Kragelund. Jag känner att jag måste få in någon sån här riktig überfeminist som skandaliserar så här, för jag kan inte riktigt det. Jag är så här, okej, hon var där, hon vill innan, om jag får feeling är det okej att jag är med. Hon fick feeling, hon fick ett skott i råttan en onsdag kväll, hon gick därifrån och gjorde ett reportage och kanske fick en orgasm på köpet, och det är mer än vad jag har fått den här veckan. Hon lägger ju inte upp någon rökridå som det du nu ska berätta om, som är en riktig jävla kvinnlig rökridå.
Absolut, vi pratar om Femwash.
Mm. The heroes, heroinistas, som är så här, jaha, det här är ju att lura kvinnor tycker jag.
Ja. Femwashing är ju alltså ett nytt begrepp som har uppkommit baserat på att många e-handelsbolag idag använder kvinnor och feministisk kamp som någon form av marknadsverktyg för att bli miljardbolag. Idag är det alltså oftast män som står bakom de här bolagen, och det tänker man inte på för att marknadsföringen är så smart. Vissa säljer träningstights med rumpor och med budskap som att insidan räknas, skriver Johanna Ekström om, som är reporter på Breakit. Andra säljer demokratiska rakhyvlar med feministiska budskap. Och Franserum liksom lyfter vikten av fuck-off-kapital. Men alla de här bolagen är det startup-killar som cashar in på. Och de här bolagen omsätter alltså 60 miljarder. Och 3% utav de här bolagen finns det alltså, har alltså ett kvinnligt delägarskap. Är inte det så spännande?
Så market stronger då borde egentligen vara weaker när det gäller rent ekonomiskt.
Weaker när det kommer till män. Nej, men jag bara så här, jag känner mig lika kluven i det här som det danska liksom. Jag tycker ju att det finns något jävligt farligt i att så här, sälja feminism som liksom marknadsföring, men så ser ju också samhället ut. Det är den typen av feminism som syns i sociala medier, den som är visuell men inte är praktiserande.
Jag fattar.
Så att så här, de gör ju inga fel, de använder ju bara tidens tand och lyckas med det.
Jo, men det är ändå, jag får ändå så här en fadd smak i munnen. Jag tar till exempel det där träningsmärket Stronger som är så här, har blivit väldigt stora och starka snabbt. De använder sig av kvinnliga, jävligt bra, starka, snygga influenser med bra värderingar. Och så är det liksom snubbar som står bakom. Det är så kapitalismen ser ut fortfarande. Och
det ska, så det har inte hänt någonting? Det är samma strukturer?
Det är det jag menar. Så det är så här,
men det är ingen skillnad på Jane Helen,
nej,
och det här?
Nej, det är det jag menar. Så här, hej 90-talet, allt är förlåtet. Så här, vad fan är skillnaden?
Ja, det är ingen skillnad alls. Vi har alltså inte kommit en centimeter, och det är ju det som också bevisas i de här mätningarna efter MeToo. Det har inte hänt någonting egentligen. Det har bara hänt saker i sociala medier, i diskussionsforum. Mm. Men rent konkret och praktiskt har det inte hänt någonting.
Nej.
Däremot så kan jag inte säga att finns det något så här marknadsekonomiskt fel med att göra marknadsföring på det här sättet? Nej, per se. Är det etiskt försvarbart? Absolut inte.
Nej, jag tycker inte heller det. Men det säger jag, ja, vad ska man säga? Ni får inte satsa på kvinnokläder. Eller vad då? Det är ungefär som
en fri marknad. Det är därför vi har en fri marknadsekonomi.
Jag vet. Jag tycker bara att det,
men ska det, behövs det här börja lag liksom regleras för att så här, Stronger kommer inte sälja mindre byxor. De har ju precis gjort en liksom en ny runda och liksom drog in 1,5 miljard från liksom danska Polaris. Alltså de cashade precis ut 150 miljoner i liksom egen ficka.
Mm.
Det är så här, det får man väl göra. Alltså så här ser ju liksom den typen av bolag ut som,
jo, fast du måste, det som är de använder ju smarta kvinnor som sätter den här marknadsföringen. Det är väl där jag känner så här, hoppas de tjejerna har fått en kaka.
De får ju kakan betald. Alltså så här, idag är ju, om vi tar skillnad från när H&M gjorde en kampanj med Cindy Crawford eller Anna Nicole Smith på liksom 90-talet. Då sålde man ju på kvinnor och objektifierade kvinnan, men det var per se män, Stefan Persson och söner som tjänade pengar i slutändan. Men vad gör det bättre eller sämre jämfört med att man använder en tjej då, som då en influencer som per se håller sin telefon i sin egen hand och filmar sig själv och tjänar en massa pengar som Cindy Crawford och Anna Nicole gjorde för att sälja kläder, precis som Anna Nicole och Cindy Crawford gjorde på 90-talet,
mm,
till andra tjejer, men pengarna i slutändan landar i manliga fickor. Mm. Vad är skillnaden? Absolut ingen.
Nej, jag måste nästan säga tvärtom. Här var i alla fall att pengarna gick ner i deras fickor. Alltså mer.
Ja,
här
är så här, ja, men
de här tjejerna som gör reklam för Stronger.
Det här slår ju allting omkull, ja, på ett sätt. Så här, objektifieringen genererade egentligen mer pengar till individuella kvinnor än vad femvårsen gör för influencer.
Mm.
Då har vi alltså backat band. nu har alltså dumheten på något jävla sinnessjukt sätt
något
lyckats slå sig runt sin egen axel.
Mm. Den biter sig själv i svansen. Jävligt fascinerande.
Så okej, vad händer då om vi börjar objektifiera kvinnor igen? Det kommer alltså göra kvinnor mer self-conscious, ekonomiskt oberoende än hur det är idag.
Det säger jag.
Och med de orden avslutar vi veckans
FN-konvention
lille lördag. Tack för det.